Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkomna till Inte din morsa.
Ja, det känns kanske lite så här banalt att börja prata om våra härliga dygn på Ski Lodge i Hundfjället, men det kan man få göra ändå.
Mm, det kommer vi göra, men jag tror att vi alla vaknade upp till liksom någon slags chock i morse. Vi spelade ju alltså in torsdag och vi har ju hyfsat nyligen då fått reda på att Ryssland har invaderat Ukraina.
Det är så intressant, för jag har verkligen på ett kanske otroligt naivt sätt trott att det här inte kommer ske, för att min åsikt har varit att Putin med sina liksom botoxkinder och sitt fixade liksom hår, unga brudar och hit och dit, är för fåfäng för att bli ihågkommen som mannen som startade i tredje världskriget, grundat på sin egna påhittade propaganda. Men så var det inte.
Nej, det är också helt otänkbart att så här, det är klart att det har ju pågått en rysk liksom invasion av Ukraina. Det har ju pågått i 14 år. De har ju på och tjafsat där om olika territorium som de tycker sig ha då rätt till, ryssarna. Så det är inte så här helt taken out of the blue liksom, att de att de gör så här. Men samtidigt så är det ju också helt bisarrt. Jag såg den här otroligt obehagliga filmen på Putin. Elaine Eksvärd delade den. Och den, när han liksom bara tittar in i kameran och så här talar till världens samlade maktelit, att så här, den som vågar sig på att sätta sig emot det här kommer bli svarad på ett sätt som gör att ni kommer ångra er. Alltså han är helt despotisk och vild och galen, och bara tittar rätt in i kameran. Och det påminner ju en så otroligt mycket om det som vi själva upplevde väldigt mycket som barn, och det här är någonting som jag har funderat mycket över det här nyhetsdygnet, att vi lever i ett helt annat medialt landskap nu, och våra barn framförallt, jämfört med när vi var små. När vi var små, då var det ju, vi var ju små till och med innan fyran fanns, innan trean fanns. Det fanns Sveriges Radio 1 och 2 och lokalradio, och sen fanns det ju SVT, och nyhetsrapporteringen, den skedde ju då på Aktuellt och Rapport. Man satt och så här inväntade olika typer av då. Och det var ju, världskrigen dominerade ju nyhetsflödet. Kuwaitkriget och sen stora
Falklandskriget.
Det var också extremt många sådana stora svältkatastrofer.
Biafra barn med flugor runt ögonen. Mm. Och det här var också i, när man levde i en värld där vi ändå på ganska mångt och mycket höll oss där vi bodde, alltså rent nationellt. Kanske var någon liten charterresa som smög in sig, men det var ju väldigt få av oss som till exempel hade varit i Afrika eller i Asien. Och, så det, vår föreställningsvärld var ju väldigt liten om man jämför med barns liksom, öppna värld idag på liksom, internet och media. Men det här var en av mina största kriser, den här ubåtskrisen. Det var ju kväll, det var 27 oktober på kvällen 1981. Och då gick den här sovjetiska ubåten U-137 på grund i Karlskrona skärgård. Men jag kommer ihåg, jag har aldrig känt den rädslan förr eller senare. Den här krigsrädslan. Att så här, ska det komma en bomb? Ska vi nu dö? Ska vi så här, krypa ner i källaren? Kommer vi att svälta och leva på kupong? Alltså, den var liksom gastkramande, kan man säga så.
Ja.
Och helt förlamande, och det var ju ingen som kunde förklara. Jag tänkte på det i morse när Mattias vaknade tidigt. Vi kom igen från fjällen igår kväll och var så här: det är krig, det är krig! Och jag var på mobiltelefonen och jag var så här: oops! Nu tar vi lite lugnt. Vi har två killar som ligger i sängen som är 5 och 7 år. För dem kan det vara supertraumatiserande. Och det pratade vi lite om också. Vi fick varsitt mejl från SOS barnbyar. Och även Plan International som vi jobbar med har ju tagit upp det att så här, det här kan vara otroligt traumatiserande för barn att vakna upp. Det pratas ju inte så ofta om liksom,
nej, men det,
krig
det,
i Europa.
Nej, det pratas ju liksom inte särskilt ofta om krig. Och det tänker jag också. Att jag tycker att det är något skrämmande med nyhetsrapporteringen. Att jag i alla fall som barn hade ganska bra koll på de här stora konflikterna som pågick runt om i världen. Och det tror jag inte hade att göra med att mina föräldrar var särskilt intresserade av dem. Eller att det här var en så här stor grej i vår familj. Utan det var på något sätt, det var som att vi, det fanns liksom det övriga mediebruset tar över, så att barn liksom inte är intresserade av att ta del av det där. Och samtidigt så får de ju ta del av en jävla massa desinformation. Jag tänker om coronan och olika typer av konspirationsteorier som sprider sig och som får fart liksom, framförallt hos barn som inte har förmåga att rensa i nyhetsflödet och bland sina källor, som inte kan liksom avgöra vad
hur
som
många
är
barn har det då,
liksom? Men vem har det? Nej, men alltså, det är till och med många vuxna som har svårt med det liksom. Så det är klart att det kan vara extremt skrämmande för barn, men på ett sätt tror jag att de är mer skonade för att de är liksom inbäddade i bomull och inte tar del av nyheter på samma sätt som vi gjorde. Men på ett annat sätt så tror jag att det här kan vara mer skrämmande för dem, för att de inte får heller en begreppsapparat, alltså Det finns liksom inget samhälleligt filter som gör det här begripligt för dem.
Men jag tänker också när vi gick i skolan, inte för att andra världskriget låg nära, men våra föräldrar kunde ju vittna om liksom oron inför andra världskriget, även om vi då på pappret inte var inblandade.
Jag pratade med min moster, och mamma föddes ju 1950, och det är liksom efterkrigstidens barn som blev väldigt välvaggade liksom. Men min mammas alla syskon var ju födda före och var liksom barn under andra världskriget. Och deras så här berättelser om barndomen är extremt präglade av olika så här trupper som kom och tyskarna som åkte tåg på inlandsbanan och så där för att färdas till Norge. Liksom. Att vi i Sverige tillät det. Att de kastade choklad till barnen och att man var liksom svinrädd för dem, fast ändå tyckte man att det var liksom så fascinerande.
Och barn från Norge kom på sommarkoll och stannade här. Och
finska krigsbarn.
Så att, och även så här, efter kriget, vita båtarna med efterlevande från Auschwitz och andra koncentrationsläger. Så att det var ju mer närvarande nu. Jag hör mig själv säga till Bobo och Fransar, men krig, vi har inte haft krig på liksom flera hundra år. Och så det är inte så i Europa längre. Vi är kompisar typ. Så, här, så ihåligt låter det här nu.
Men det är också någonting annat att så här, det här är ett nytt läge för Sverige eftersom vi är medlemmar i EU. Och hela EU är ju ett projekt skapat för att undvika krig. Och nu står vi ju då helt plötsligt inför en situation där hela EU förväntas ta ställning mot Ryssland. Och
Inte Boris.
Nej, men det gör ju att vi kommer att bli liksom ett krigsförande land, eller vad man ska säga, oavsett vad.
Men för alla har ju verkligen satt ner foten, föredömligt tycker jag.
Ja, verkligen.
Stoltenberg sa ju på NATO-mötet att det här är liksom ja, men det här är mest utsatta vi varit med om sedan andra världskriget. Mm. Så att det är inte så här att liksom, vad ska man säga, europeiska stormakterna har suttit tysta och inte fördömt.
Nej, men det jag menar är att vi kan inte gömma oss bakom neutralitet längre.
Nej.
Vi kan inte som ett litet land i norr vara så här, vi sitter här och bidrar tiden. Utan vi tvingas genom vårt EU-medlemskap att ta ställning på ett helt nytt sätt, kan man säga.
Men jag tycker att det är så intressant det då. Jag har läst lite om den här propagandan som då visas upp i rysk TV.
Mm.
Och det är torsdag nu, och det var ju morse som den här invasionen av den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Och det var intressant, alltså, i ryska statsmedier då, så är det helt andra beskrivningar av vad som har hänt. Om man tänker som Vita huset då kallar ju liksom Kremls invaderande för en invasion, och det har ju varit liksom, ja, men som Jens Stoltenberg säger, det farligaste läget på generationen, den här generationen och bla bla bla. Men i Ryssland så är det liksom framställs det som att det är så här ett litet vänskapsbevis bröder folk emellan typ. Att lite så här, att det här är en humanitär insats då som ska rädda livet på ryssar.
Mm.
Och propaganda är ju, det finns ju ingen spegel mot sån statlig propaganda, eftersom det enda som, ja, men nu är det såklart, nu finns ju YouTube och liknande, det går ju på något sätt att läcka ut på andra sätt. Men när min pappa jobbade mycket i Sovjetunionen på 80-talet, då var det liksom, då var ju propagandan allt.
Mm.
Det fanns ju liksom inget annat. Och jag kommer ihåg att han smugglade ut så här rysk kaviar och så handmålade små liksom askar och sådär. Det var liksom på riktigt.
Men att de ändå lyckades också skära av all typ av kommunikation. Men vi ska inte tro att inte... Jag tror att vi lever lite i alla land också. Att vi tror att så här, hela ryska befolkningen har tillgång, fri tillgång till världslig, så att säga, massmedia och kan få alternativa då bilder av verkligheten beskriven för sig. Men jag vet inte riktigt hur det ser ut. I Kina är det ju definitivt inte så. Alltså, de har ju censur så det bara sprutar om det.
Mm, mm.
Det går ju inte att koppla upp sig mot nätet och tro att man kan liksom googla fram lite, alltså den mediekanal man själv är sugen på. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut i Ryssland. Och jag vet inte, men de har väl ett läge massmedialt där Putin och Putin-tillvända personer har köpt upp stora delar av, ja, men av media.
Deras SVT, man ska säga, så det är den senatens talman då, Valentina Matvienko. Hon är liksom, pratade då i morse i den statliga tv-kanalen, och det, man kan säga att det är som kanal 1. Och hon sa då att Ryssland kommer såklart ge allt för att hjälpa befolkningen Donetsk och Luhansk att återställa ekonomin och lösa sociala problem och skydda människor, därmed också fred och stabilitet i religionen. Och vår president har stoppat krig och en humanitär katastrof, säger då den här talismannen Vladislav Volidin i samma sändning liksom.
Mm.
Och så ackompanjeras det här då av bilder på parlamentsledamöter och du vet, den klassiska som man även såg på 80-talet. Ja, men du vet, människor som viftar med ryska flaggor och... Ja, det är i alla fall... Sen ska de då försöka skildra omvärldens reaktioner, och då blir så här, får programledaren så här väldigt hatisk och hånfull klang liksom. Västvärldens relation var väntad och helt förutsägbar. Varför vägrar de att se och lyssna till vad som faktiskt händer i regionen, undrar hon med en suck. Sanktioner hade kommit i vilket fall, och västvärlden hade ändå hittat något skäl att straffa oss, försäkrar en politiker då där i rutan. Och så är det så ukrainarna som framställs som i allra sämsta dagar då.
Men jag tror att det här kommer också bli, det är också så att vi lever i en ny tid där vi har, alltså journalistiken är viktigare än någonsin, men vi lever också med ett antidemokratiskt hot mot journalistik. Vi lever ju just nu, alltså bara, vi kan ju se hur medierna har liksom bevakat pandemin och hur enormt mycket kritik det har mött hos befolkningen.
Mm, mm.
Och det är konspirationsteorier och alternativa medier som sprider helt annan information. Och det tror jag att vi kommer få se, alltså vi kommer få uppleva en helt annan typ av bevakning av det här kriget.
Mm.
Att det kommer liksom finnas massor med människor, det finns det ju redan alltså flera SD:are som är så här pro-ryssar, som tycker liksom att nej, men det är toppen med Putin och han är ju underbar och han vill ju liksom bara gott.
Mm.
Och att det typ är helt okej ungefär, det är liksom inte ens det är inte särskilt kontroversiellt att uttrycka sig så. Mm. Och det, så att liksom den här alternativa sanningen och alternativa medier och det här stora föraktet mot så här etablerad media, det fanns ju inte heller när vi växte upp.
Nej.
Det fanns ju ingen så alternativ media.
Det var ju Expressen, Aftonbladet, DN och Svenska Dagbladet. Ja, och nu menar den statliga att, kanalen.
Ja, men fanns då ju bara SVT. Finns det ju vissa som menar att ja, men det är väl också propaganda. SVT är också propaganda. Och liksom Sveriges Radio propaganda. Det finns ju sådana stora starka strömningar med det budskapet som florerar just nu. Så att jag tycker att det här är en, på ett sätt, jag pendlar så. Bara så här, var tionde minut så kan jag få sån här liksom, att jag får svindelkänslor. Vad händer det här? Och sen är jag tillbaka typ på att sitta och scrolla Instagram och någon som lägger upp någon jävla gullig liten hund. Och någon inredningsgrej liksom, det som man har ägnat sin tid åt i det här trygga landet lagom där ingenting har hänt på liksom 100 år. Förutom en pandemi som vi ändå lyckas ta oss igenom på någon slags såhär gosegullsätt liksom. Det har vi ändå gjort, om man säger så. Jag tycker det är så, jag är så jävla chockad över att vi är med om det här. Riktigt jävla chockad. Jag trodde aldrig det. För att som sagt, det är också ett helt annat läge. Det har man inte riktigt fattat. Så ett krig mellan Ryssland och Ukraina för 20 år sedan hade inte bekommit oss. Nej. Men nu gör det av massor med skäl. Dels att vi är medlemmar i EU och i NATO, och liksom det finns samarbeten som gör att vi måste ta ställning.
Men det kanske är bra för oss också att inte kunna vända kappan efter vinden hela tiden.
Ja, säg det när de kallar in Elon. Ossian.
De är beredda.
Igor. Nej, men det är så jävla sjukt. Ja, liksom, att tänka sig så här, det är faktiskt människor som det säger. Det påminner mig också i väldigt mycket om kriget i Jugoslavien. Med den stora skillnaden att det var ett inbördeskrig. Jag ser inte att det är bättre eller sämre. Och det är helt jävla bizarrt att vi, EU inte klev in då. Att vi liksom lät dem utföra folkmord med vårt liksom så här, ja, men vi håller oss lite så här. Det måste ju bero på att vi inte hade tillräckligt stora ekonomiska intressen i att kliva in där.
Ja.
Medan i den här konflikten så
har, finns, vi det.
Har vi det liksom. Så det, jävla cyniskt är det också.
För gud, elen kommer bli så dyr. Första
elen, och sen att det är också ett av de största spannmålsproducenterna i hela världen. Det är liksom, de beskrivs, jag läste en fantastisk bok som hette, gud vad fan hette den? Skitsamma vad den hette, men kontentan var i alla fall att jag lärde mig extremt mycket om Ukraina, för det är ett land som man bara, vad har de ens? Vad gör de? Men att så här, spannmålet i Ukraina är liksom, det är typ Europas största vetefält liksom. Och det kommer att säga, spannmålspriserna kommer att öka, och vi lever ju också i Sverige just nu där det liksom, bönder odlar ju inte mat här längre.
De känner inget på det.
Ja, jag tycker att BRIS är ett utmärkt konto att följa i dessa tider. Där de faktiskt sitt senaste inlägg skriver väldigt fint om hur man ska bemöta och prata med barn om omvärldsläget. Och en annan grej som jag verkligen känner att vi måste skicka med våra följare nu, det är också så här, det är precis nu som olika typer av hjälporganisationer, det finns ju många som arbetar med Ukraina. SOS Barnbyar är en av dem som ju vi har samarbetat med och varit på plats i flera av de länder där SOS Barnbyar har projekt. Och vi kan liksom gå i god för att de gör otroligt mycket bra. De har flera projekt i Ukraina. Så gå in och bli fadder eller skänk en gåva till någon av de här organisationerna som just nu kommer gå in med stora humanitära insatser i Ukraina.
Och jag tycker också att man har lite som plikt att ta reda på liksom sanna fakta om situationen. Senaste december så gjorde ju sådana här oberoende liksom Gallup typ i Ryssland, och då tyckte ju 50% utav den ryska befolkningen att det här var liksom USAs fel då. Att kriget liksom, att allting trappades upp, för de menar att USA ligger på Ukraina. Att liksom svara på allt det som ryssarna gör, och många hävdar också att det är så här ren utmattning, att man kollar på den där statliga tvn och orkar liksom inte ta reda på vad hela schismen beror på. Så det är väl också ett bra sätt att prata med barnen om att säga, ta reda på vad som egentligen hänt och berätta om det på ett barns sätt, tycker jag.
Verkligen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En annan alternativ sanning som har florerat de senaste veckorna, det är ju YouTube-samtalet mellan komikern och debattören, kan man väl säga, Aron Flam och
psykiatrikern
och är han professor?
Nej, men han är samhällsdebattör. Alltså, han har ju kastat sig in i olika typer av samhällsdebatter under senaste liksom 15 åren med start. När han själv då var chef eller överläkare på Sankt Görans sjukhus och Anna Odell, konstnären Anna Odell, fejkade en psykos och därför blev inlagd för att då skapa sitt projekt och visa hur det är att bli tvångsomhändertagen med tvångströjor och den typen av då rätt, alltså så här, maktövergrepp som sker i psykiatrin. Det var ju det hon ville synliggöra med sitt konstverk.
Mm-hmm.
Och David Eberhardt hjälpte henne ganska mycket på vägen, kan man säga. För det blev ju tvångströjor och hela skiten. Liksom.
Precis.
Han anmälde ju henne och liksom, det här var ju en stor. Han tyckte det här var så jävla sjukt.
Att han hade blivit förnedrad av denna kvinna. Som hade lurat honom.
Ja, men då fick väl han också smaka på strålkastarljus för första gången. Vilket har gjort att han då har kastat sig in i olika samhälleliga debatter då. Med en, skulle jag vilja säga, väldigt så här, biologisk syn på människan. Och en tanke hela tiden om att det absolut måste finnas en objektiv sanning.
Mm.
Och den här
också att mannen är då lämpad att vara liksom överste kucku i familjen.
Han menar att det finns biologiska skillnader i mäns och kvinnors hjärnor som gör att kvinnor och män lämpar sig att ha olika uppgifter både i arbetslivet och i familjen liksom. Och det här kanske inte är så jävla kontroversiellt att tycka liksom. Det är många som håller med honom, som tycker att han är underbar, han är frisk fläkt i det här jävla PK-samhället, och han säger ju det egentligen alla tycker och så här.
Att barnen har tagit över den skrivböcker.
Och han har ju också så här kritiserat de ökande siffrorna med sjukskrivna för psykisk ohälsa. Han är ju en av dem som verkligen tycker att vi lever i ett så här curlingsamhälle. Att folk som har liksom lite lättare typ av psykisk ohälsa ska fan inte uppta plats på psykakuten. Utan spring några varv runt huset och skärp det för fan. Mm. Liksom, jag kommer inte ihåg vad den boken hette. Men liksom, den tycker jag faktiskt var ganska intressant. Apropå det vi har varit inne mycket på här. I diagnosens makt. Liksom. Vad är det som händer när man diagnostiserar allt fler? dels att man kan ha stora sjukdomsvinster av det, att man på något sätt tycker att så här, ja, men det är synd om mig, jag behöver inte jobba, eller jag behöver inte hugga i, eller jag har rätt att ha olika typer av karaktärsdefekter på grund av min diagnos. Liksom, jag kan bete mig som en douchebag eller vad det nu än är. Liksom.
Jag fattar. Mm. Initialt så kanske det är skönt att luta sig mot det när man har fått en diagnos. Mm. Men jag tänker att de flesta människor som har levt några år i ett liv har ju också gjort misstag och gjort sånt som man skäms för och skulle också kunna ursäkta. Men min erfarenhet av människor som då har fått sin diagnos kanske när man varit lite äldre är att det är en befrielse att kunna identifiera sig med och kunna få hjälp i arbetet med att inte kanske hamna i utsatta situationer. Liksom.
Mm.
Men det som hände, när komikern är ju Aron Flam och då har ju de en YouTube...
Ja, men Aron Flam har en YouTube-kanal som heter Dekonstruktiv kritik.
Ja.
Och då har de liksom ett inslag där han bjuder in då. Ebert har gästat det här några gånger. Och det är liksom att de reagerar då på olika typer av samhälleliga... Ja, vad ska man säga?
Ja, men inslag
precis, i debatten. Precis, så här, ja. Och nu tittade de då senast på Min sanning, SVT:s grepp. Där Bianca Kronlöf då får sitta i och bli grillad, kan man säga.
Mm.
Och så reagerar de på det.
Ja.
Mm. Och det här är ju...
Det här är ju inget annat än... liksom uttalat liksom grabbigt kvinnohat som på något sätt så här omfamnas av att Eberhardt är liksom en känd psykiatriker, tycker jag. Han är lite så här, det sättet som Aron Flam tittar på Eberhardt då varje gång han har sagt någonting då som skulle kunna uppfattas som sexistiskt eller kvinnohatande. Ja, men typ Beavis and Butthead, ni kan googla det, ni som inte känner till det. Alltså flåsande, skrattande och hetsande. Och det måste ju fan handla om att de här männen har mindervärdeskomplex. Varför vill man annars sitta och bete sig på det sättet? Vi kan väl lyssna lite.
Det är en scen som var Ifigenia som talar till sin far och en sten. Och sista gången jag sökte så var det att jag spelade en förbannad kvinna som försökte ha sönder en bag-in-box.
Så problemet är ju att första gången så var hon inte sig själv.
Men nu sen var hon det.
Ja, precis. För första gången så var hon ju inte en prinsessa som jävlas med sin far. Men sen så skulle hon spela en kvinna som desperat försöker få upp en bag-in-box så att hon kan börja dricka.
Ja.
Och då...
Det var närmare.
Ja, det var mer hennes rage.
Skittaskig.
Okej, förlåt.
Vad fan? Vad fan?
Ja, nej, men alltså det här är ju en stilstudie i det man kallar för härskartekniker.
Mm.
Alltså två äldre män, de är ju bra mycket äldre än Bianca Kronlöf.
Ja, och bra mycket
och bra
på dekis.
Ja. Så dels är det ju liksom, det är så mycket härskarteknik. Frågan är varför de anser att de behöver använda sig av så pass, liksom... kraftfulla uttryck för det här. För det här är man bara så här, jag har tittat på det här avsnittet av dekonstruktiv kritik två gånger.
Mm.
Första gången jag såg det kände jag liksom alltså jag bara började skratta själv, för jag bara kände så här, vad är det här för patetiska gubbsläm som sitter och gör på det här viset? Vad är det som gör att de känner ett sånt enormt behov av någon slags upprättelse?
För och
att
av vad?
Av vad?
Att de inte får liksom ligga med den där typen av tjejer längre och kanske aldrig har fått det. Alltså förlåt att jag förenklar, men någonstans undrar jag vad det handlar om.
Ja, vad handlar det här om?
Det känns ju som att de sitter som två så här åldrande incels.
Som är så här, vi får inte tillräckligt mycket utrymme i debatten. Nu jävlar ska vi skapa det själva. Och dekonstruktiv kritik är ju då liksom någon typ av så här högersatsning, eller vad man ska säga. Kan man vara medveten om innan man ger sig in, apropå vara källkritisk. Liksom, vad är det för personer som driver här? Aron Flam är som så här komiker, men han är ju också statsvetare. Och han är som, det finns också i det här avsnittet ett enormt klassförakt. Alltså... Dels så finns ett enormt kvinnohat förstås, men sen finns det ju ett enormt klassförakt, för både Eberhardt och Aron Flam har ju liksom universitetspoäng så det räcker att bli över.
Mm.
Och det är också i egenskap av sina så akademiska meriter som de sitter och på något sätt ska krossa henne, vilket är så jävla absurd.
Ja, för jag kan inte säga att de är ute efter något annat än att krossa henne.
Ja, alltså de ska bara med varje grepp försöka få allt Bianca Kronlöf någonsin har sagt.
Mm.
Till osant.
Ja.
Det är osanning det hon far med.
Och lite så här galenskap, psykisk ohälsa, bla bla bla.
Mm.
Och vi ska lyssna på det där igen. Det här som Aron Flam säger då när Bianca beskriver då en relation hon har varit i som slutade med ett övergrepp.
Mm.
Och hon säger då, som vi pratar om ganska mycket, att så här, allting, vad är det du brukar säga? Allting som man är med på kanske inte är bra för en.
Men allting som man testar behöver inte vara bra för en.
Nej.
Och allting som man tycker är kul behöver inte heller vara bra för en.
Mm.
Och hon beskriver en extremt destruktiv relation som eskalerar och där hon då går med på saker som hon sen upplever att hon har farit väldigt, väldigt illa av.
Mm.
Och jag känner, och det här är kanske den delen av, men vi lyssnar lite.
Ja.
Vad var de första tecknen på att det var något fel på den här relationen?
Alltså de absolut första tecknen är ju att han var otroligt fantastisk.
Det är det första tecknet på att något är fel. Fan vad bra. Det är bra. Vilket bra tips till mina tjejer.
Du vet att det blev också lite våldsamt med tiden, var det inte så?
Det eskalerade i en våldtäkt. För att om en person ber dig att göra något förnedrande och du gör det. Är det samtycke?
Ja,
du gör det.
Det är 100% samtycke.
Mm. Då är det ingen våldtäkt.
Nej, det är ingen våldtäkt alls.
Nej.
De har haft en relation, den har stadigt blivit pissigare.
Och hon gör saker som hon inte känner sig bekväm med. Men hon gör det.
Hon gör det. Istället för att göra slut, istället för att göra annat.
Ja.
Mm. Och de kanske har kommit till en punkt där de säger, men vi kanske ska, han tror att hon har varit otrogen, hon påstår att hon inte var det. Mm. Hon bara, gör ju vad som helst. Han bara, men jag har den här fantasin. Ja, men då gör jag det för dig.
Ja.
Det är inte en våldtäkt. Alltså skolboksdefinitionen av inte en våldtäkt.
Jag tyckte att jag blev våldtagen. Du tycker inte att du våldtog mig. Och där blir också svårigheten i en rättssal.
Nej, för det du beskriver är ingen våldtäkt i en rättssal.
Exakt så. Det är verkligen allt man behöver säga där.
Det här är den delen av destruktiv, dekonstruktiv kritik som jag mår allra, allra sämst av. För att jag vill bara påpeka att mitt under ett samlag så kan man uppleva att samtycket upphör. Det ska alla veta.
Det vet ju alla.
Det vet ju alla. Ja, såhär, du kan ligga med någon och vilja det. Men Eberhardt och Flam verkar inte ha koll på det.
Såhär,
det går alltså utmärkt att gå med på någonting. För att sen mitt under samlaget uppleva att nej, det här var inte kul längre. Stureplansvåldtäkten är ett levande bevis för det. Du kan tycka att det känns jättekul att ha sex med två killar. Men mitt under den här sexakten så börjar de utöva våld.
Mm.
Och då vill man inte vara med längre. Mm. Och fram till dess så är det samtycke sex. Men därefter så är det inte det längre. Då är det en våldtäkt. Och de dömdes ju för det också.
Men jag tänker också det som han på något sätt... Han fabricerar ju en liten story i sitt huvud. Hur det skulle kunna vara.
Hur han tror att det har kunnat vara.
Precis. Ja, det kunde ju varit så att hon har varit otrogen då. Och sen har typ, innan situationstecken, känns som att då har hon fått skuldkänslor. Och då vill hon vara schysst mot sin kille. Och då vill hon gå med på hans liksom dröm om av någon form av perverserad sex.
Mm.
Och då känner jag så här, men Aron Flam, är det här din dröm? Om hur du, är det här din sexdröm om hur du skulle vilja att det gick till?
Vad kommer det här ifrån?
Och det känns så inlärd. Alltså, han har tänkt på den typ 1000 gånger. Så att det finns inget verkligt för han har ingen aning om varför hon gick med på det.
Och också att båda de här männen anser sig sitta på normen. Och också den humoristiska normen. Bianca Kronlöf beskriver ju min sanning att hon går in i parlamentet. Som även av andra har beskrivit som ett väldigt sexistiskt tillhåll. Annika Lantz bland annat tyckte ju att det här var ett jävligt så här, mansdominerat liksom, tillhåll. Bara manliga manusförfattare som skriver skämt. Mycket så här, manlig dominans generellt.
Det är ju det hela grotesko serien handlar om. Jag menar... Ja. Komikerbranschen är ju liksom den sista manliga bastionen. Jag tänkte på det, jag läste en grej som Aron Flam har sagt att han har accepterat att han kanske aldrig kommer skriva en bok. Mm. Och då kan han väl liksom stå för typ att han är komiker. Så jag känner lite också att det är ju någon mindervärdeskomplex att man inte har nått ända fram, så känner jag med honom. Till den här litterära världen kanske, eller den världen där han vill vara, och han blev bara komiker, men nu har han accepterat det.
Säkert, det kan finnas säkert massor med incitament. Och herregud, jag tror
att det finns här... jag.
Ja, nu insinuerar du. Får göra.
En liten historia. Här,
ja. Men det är också så absurt att han ska sätta sig till herre över vad människor tycker är roligt. Bianca Krolöf beskriver hur hon får då ett skrivet skämt när hon ska göra parlamentet. Det klassiska skämtet, en snubbe som har köpt en bil som kukförlängare. Och det vill inte Bianca Krolöf framföra, för hon tycker det känns jättedammigt och gammalt och det är redan gjort.
Yeah.
Och då föreslår hon så här, men är inte roligare med en kvinna som typ har en jätteliten fitta och så här, har ångest över det, och för att hon liksom har så här jättesmå minitamponger så här. Och att hon på något sätt då vill kompensera med någon jävla bil eller vad det kan vara.
Det förstår de inte.
Men det här är ju så kul. Lyssna på Aron och David här.
Och så var jag så här, men kan man inte dra ett skämt om att någon har en pytteliten fitta istället? Och att det är ju töntigt. Så någon som bara säger, din jävla tönt som bara använder de så här små tampongerna.
Det är ju inte töntigt. Det är ju asexigt.
För det första. Stor är möjligen värre då.
Alltså det hade ju gått att göra roligt. Det är ju bara att säga så här... skämta om medelålders damer som har en Fiat Punto för att kompensera för deras stora fladdriga fittor.
Exakt.
Ja, enkelt, men roligt,
men
klart.
Men den hade varit sexist. Så det går inte, för då är det patriarkalt.
Exakt, så är det. Går inte. Visste du om att det fanns olika stora tamponger?
Ja.
Varför visste du det? För du raggar ju bara på tjejer som köper små.
Hur de liksom sätter sig till gudar över humor också. Att nej, men det är inget roligt. Det roliga är om det är en sån här kvinna som en stor fladdrig fitta liksom. Men vad fan, nej, jag tycker det är jätte...
Som luktar fisk.
Som är så här, man är så här gammal kärring typ så här. För det vet ju alla att du visste du, och så gud, man också insinuerat så här, att det inte är en manusfattare som har sagt att det här med att liksom folk inte kan relatera till tampongstorlekar. Och tittar man på, nej men så här, nej, då menar de så här, då frågar liksom Aron Flam David Eberhardt, men vadå, har du koll på tampongstorlekar? Och David svarar ja. Och då ska det liksom, då ska det vara ett bevis för att män visst har koll på. Nej, men de är så patetiska, de här männen. Vad men, är det för
jag
fel
på där, kommer du ihåg när 100 tampons som blev lite, men som blev väldigt viral för något år sedan. Vi ska lyssna på den.
Remember when NASA sent a woman to space for only 6 days and they gave her 100 tampons. 100 tampons. And they asked, will that be enough? Cause they didn't know if that was enough. These are our nation's greatest minds. They are literally rocket scientists. They also tied the tampons together by the strings like sausages. 100 tampons.
Det här var så Krista Allen. Ja, när de skulle då skicka upp den amerikanska NASA-astronauten i rymden, och de var så osäkra, skulle 100 tamponger räcka? Skulle liksom, och jag tänker så att många män gärna vill framstå som att de så här, vet mycket om kvinnokroppen och mycket om anatomi, så här, men vi vet ju själva inte särskilt mycket om kvinnokroppen som det inte finns särskilt mycket beforskat. Liksom. Så... Nej, det är väldigt, väldigt tragiskt, och det har ju fortsatt den här veckan angående det här humorupproret. Nej, men jag måste bara fråga dig, så här, jag kan inte hitta något annat skäl till än att de känner sig förminskade. Och jag tänkte på det när jag hörde en liten anekdot om i så här, naturreservaten i Afrika på något ställe, så var det massa... noshörningar som blev mördade. De blev dödade, och de förstod inte att noshörningar har ju inga fiender. De ska inte ha några så här natural enemies. Så de började filma dem, och då visade det sig att det var ett gäng så här tonårselefanter som inte hade en morsa eller farsa, som var så här, de hade liksom inga förebilder. Så då hade de så här, ja okej, vi kan väl så här, slå ihjäl de där gamla noshörningarna typ. Och jag tänkte på det lite nu när vi var i fjällen också. Nu. Du och jag pratade om det här, att det är många pojkar som växer upp idag och kanske inte har så bra manliga förebilder. Och därför då ska frigöra sig från mamman. Och då kanske det enda som finns kvar att uppfostra dem är då deras flickvänner.
Ja, verkligen.
Att det är så här, männen har liksom checkat ut och är så att de hinner inte med eller de finns inte där. Och mamman måste man ju frigöra sig ifrån. Så då är det så här, ska du se, skiter väl i dig och så här, surmorsa. Och då säger, om man inte har en flickvän då, då är man de här elefanttonnisarna.
Mm.
Som bara så här, vi har det tråkigt, nu ska vi så här, slåss lite. Och, ja men, nu drar jag liksom, det är klart att det finns ju ändå vissa likheter med hela den här debatten som har pågått nu om... Om killarna i förorten liksom.
Mm.
Att det är svårt med förebilder. Och det känner jag lite så här, de här männen som ändå är så här, komiker och syns i tv och överallt. Att de inte ens tycker att det är liksom värt att visa lite kvinnorespekt.
Ja, men det gör mig livrädd. Så otroligt mycket också. Det är att män som Aron Flam och David Eberhardt, när det gäller sexualbrott, då är de så otroligt, då tycker de att svensk lagstiftning ska följas till punkt och pricka. Soran Ismail är inte dömd. Det har inte ens skett en liksom ordentlig förundersökningen lades ner. Det har inte ens väckts åtal mot honom. Och då får han inte kallas för våldtäktsman. Punkt. De är så otroligt måna om att svensk lag ska här följas.
Mm.
Men en debattörs hela uppgift, det är ju att ifrågasätta lagstiftningen, att lyfta de delar av lagstiftningen som inte fungerar. Och det här gör mig så jävla provocerad när man pratar om MeToo och så här, svensk lag, helt plötsligt är alla så här lagivrare som bara älskar svensk juridik och tycker att den är toppen klanderfri och jättebra. Och då vill jag bara tala om för alla att så här, juridiken är ju dynamisk. Vi har ju haft helt bizarra lagar i landet som inte skulle ha omformulerats eller alltså stiftats överhuvudtaget om det inte hade funnits en jävla massa debattörer där ute som hade lyft frågan. Till exempel så var det ju olagligt med homosexualitet fram till, jag kommer inte ihåg vilket år nu, men
70-talet,
liksom, 70-talet ja. Mm. Det betraktades som en sjukdom. Du hade liksom äktenskapsförbud när du hade vissa typer av psykiatriska diagnoser. Alltså vi har haft så sjuka lagar i det landet som gudskelov har ändrats. Att liksom, lagen är ju inte ett konstantum, det är ingen absolut sanning, utan det är någonting som hela tiden dynamiskt förändras beroende på vilken kultur, vilket samhälle och vilken tid vi lever i. Det har ju för fan varit förbjudet att skilja sig i Sverige för inte alls länge sedan.
Mm, mm.
Det har liksom varit lagligt att våldta inom äktenskapet. Mm. Det har varit lagligt att slå sina barn fram tills på mitten av 70-talet. Ska vi tycka, och det fanns ju, precis som David Eberhardt och Aron Flam, massa människor på 70-talet som tyckte att så här, lagen säger att man får slå, då ska vi fortsätta göra det.
Mm.
Alltså vem fan vill man vara? Vill man vara liksom pionjären som ser att någonting i samhället brister? Just nu är det en jävla massa kvinnor där ute som erfar psykiskt och fysiskt våld och sexuellt våld som lagen inte kommer åt. Mm. Vill man vara liksom pionjären som går i bräschen för att förändra lagstiftningen så att den når de här brotten? Eller ska man vara någon jävla gammal gubbe som sitter och bara, åh, tycker svensk lag är jättebra? Frida, så, alltså vem vill de vara? Jag tycker det är så patetiskt så jag vet inte vad jag ska ta vägen.
Nej, jag bara, det är den här liksom sandlådementaliteten. Så att du kastade sand på mig, så kastade jag sand på dig. Och sen så blev jag kär i dig, du blev inte kär i mig. Och nu ska du straffas.
Ja,
jag får
och
bara
såhär,
sån här
ni, Eberhardt och Aron Flam, det finns ingen objektiv sanning. Jag vet inte vad ni tror, om ni säger, inte ens inom biologin finns det objektiv sanning. Inte ens inom naturvetenskapen finns det objektiv sanning. Jag tycker att det är märkligt med de här två karlarna som har läst så pass många akademiska poäng som de har gjort. Att de liksom hävdar med bestämdhet att det finns visst objektiv sanning. Och det är de två just som ska sitta och ge oss liksom, tolkningar.
De är riddarna av den...
Av sanningen.
Rikten, sanningen,
den rikten,
sanningar.
Som också så här, går in med den här häxan till kvinna va, som sitter och far med osanning. Usch, nej men gå in och titta på det här. För ni kommer i alla fall få ett gott skratt. För det är liksom, det är härskartekniker. Det är två unkna män som sprider liksom absurd kvinnohat på en sån nivå som man bara... Nej, men oj.
Men det är så svårt tycker jag att komma åt härskarteknik ibland, för de är så knappt skönbara, men när man börjar göra en liten analys så syns det ju hela tiden, även i vardagen. Om du bara sätter en dag och kollar lite på så här manliga härskartekniker, så kommer du se en liksom hos busschauffören, hos tampongförsäljaren typ. Och det var just det här som fyra kvinnliga komiker ville främja, ett, vad ska man säga, en schysstare stämning i det här fallet i stand-up-branschen. Och det var ju Karin Adelsköld,
Sara Andersson, Tess Komedien.
Precis.
Och Malin Appeltoft.
Ja, de har ju då tillsammans med hela, liksom, många av Sveriges komiker och klubbarna och experter och liksom, väldigt många människor tagit fram då den här Code of Conduct, för att det ska finnas någon form av förhållningsregel för de som driver och engagerar shower och även för ståuppkomikerna. Och de skickade ut till liksom alla komiker en förfrågan om att vara med på det här då.
Mm.
Och det slutade med att de blev fyra tjejer och ingen man ville vara med då.
Mm.
Och det är helt enkelt liksom estetiska riktlinjer om hur man ska säga, ja, för komiker och klubbar och annan personal som jobbar med ståupp, hur de ska säga, hur utövandet av stand-up och, vad ska man säga, regler för en bättre arbetsmiljö. Det har väl de flesta arbetsplatser.
Branscher.
Ja, det blir inte så här, oops. Och just för att man skulle på något sätt främja sexismen och övergreppen och få fler tjejer att våga stuppa.
Mm.
För det är ju jävligt utsatt bransch för kvinnor. Hur som helst så emottogs det här liksom. De har hållit på ett år och skrivit på det här. Mm. Och det har skickats fram och tillbaka och alla har godkänt och tyckt till hit och dit. Och först var det liksom glass och ballonger. Och sen så gick det några veckor och så skrev Bettner på sin Facebook-sida att nej, han tyckte inte alls att det här var bra.
Mm. Bland annat är att de ska hälsa på varandra.
Ja, men alltså, det är fortfarande bara så här, det är fortfarande bara riktlinjer typ så här, det är trevligt att hälsa på varandra eftersom många hälsar inte på sina kollegor.
Den det säger ju väldigt mycket om vilka jävla arbetsplatsproblem de har.
Det är det jag menar. Bara, det är bara det som har blivit så jävla tydligt bevis.
Måste du skriva in i Code of Conduct att man ska hälsa på varandra?
Ja.
Alltså vad är det för jävla idioter undrar man ju liksom. Och det är också så här, jag har hört några exempel på, alltså Magnus Bettner beskriver ju sig själv då som det komiska geni han anser att han är.
Mm.
Han beskriver då i sitt inlägg att han minns annan social fobi, vilket gör att han då ska slippa hälsa på kollegor och andra. Och att hans kreativitet blir bättre med intag av alkohol och att han minsann ska få bestämma det själv.
Mm.
Så han tänker minsann inte skriva under på något jävla Code of Conduct, och framförallt så vill han inte ens bli inbjuden av olika då arrangörer som tycker att den här Code of Conduct är bra.
Och jag måste säga, från säkra källor då, så vet ju jag att de som har jobbat med den här Code of Conduct har ju hållit på med det här och gjort research i ett år.
Mm.
Och det har liksom skickats ut massa dokument för godkännande i flera omgångar, där även då Bettner har fått vara med och titta på det här och tyckt till och godkänt liksom. Ja, jag vet inte. I vanliga fall tycker man ju så att klubbarna själva skulle tagit fram någon liten Code of Conduct, men det har de ju inte gjort. Så efter att ha sett det där Bianca Kronlöfs inlägg på Instagram, så kände väl alla så här, nu måste vi på något sätt göra någonting åt skiten som pågår i den här komikerbranschen. Och då efter Bettners uttalande då, och sen är det många andra som har liksom uttalat sig, bland annat Unge, Johan Hakelius då, han skriver: nästan all riktigt bra ståuppkomedi handlar om att bryta mot tabun, uppförande regler. De bästa komikerna har sällan varit enkla att göra med, ofta gravt självcentrerade, manipulativa, hänsynslösa. De nyktra och rena är undantagen, för den här sporten kräver doping. Men du bara känner så här, nej men snälla gode gud, nu är vi tillbaka i det manliga geniet igen. Jag orkar inte höra honom längre. Att allt ursäktas, låt han supa, låt han kladda, låt han vara kvinnoförnedrande. Mm. För han måste få ha svärtan i själen för att kunna vara geniet.
Ja.
Nej men det är liksom, kan de inte bara säga, Hakelius, du är ju en smart snobb. snälla, så här, du kan ju din historia. Mm. Nej, det kanske, vi kanske ska döda det manliga geniet nu. Vi kanske bara ska säga,
eller så får vi liksom
slå hål på hans jävla...
Samtidigt så hade Daniel Sjölin, Babel, det gamla Babel Daniel, författare Daniel. Mm. Jag såg ju Cyklopernas land, det är ju SVTs då yngre kultursatsning. Kristoffer Garplind leder då en panel där bland annat då Daniel Sjölin, gamla Babel Daniel, författare Daniel, som jag tycker är en väldigt härlig och så här udda figur på något sätt. Eftersom han är ganska lågmäld och så här blyg och inte så här gapig. Hur som helst, i det senaste Cyklopernas land så pratar man ju en hel del om den här komiker Bianca Kronlöf och ja, så. Ja, men Daniel Sjölin har ju läst en bok och hans spaning är liksom att så här, han tror att väldigt många författare, framförallt, för just den här boken är ju då en dagbok som handlar om en kulturarbetares väldigt så här utsatt ekonomiska läge. Han är på ruinens brant ekonomiskt hela tiden, han lever på existensminimum, han bråkar med Försäkringskassan och han har då två diagnoser, ADD och autism. Och han hamnar liksom emellan samhällets stolar hela tiden. Liksom. Han har ju haft då, mer eller mindre då, framgång som journalist och kulturskribent, men har inte tillräckligt med jobb för att kunna försörja sig. Och hans då två diagnoser gör det svårt för honom att slå sig fram, att pitcha sina idéer, att liksom, allt det här som vårt moderna samhälle liksom premierar och kräver av oss. Och då för Daniel Sjölin en diskussion i det här programmet om det här med att så här, vad fan, Sverige har blivit ett så här elitistiskt land och att svensk kulturpolitik har också präglats väldigt mycket av att så här, kulturen ska vara nyttig. Som så här, Sverigedemokraterna som tycker liksom att man ska avskaffa kulturstöd, och ska man hålla på med kultur så ska det bara vara så här, svensk kultur. Man ska inte hålla på med något så här flummigt som inte har någon nytta. Kulturen ska vara nyttig på något sätt. Och då ska den också inbegripa att man har korrekta arbetsförhållanden och att man ska kunna gå till jobbet som komiker och liksom ha OB-ersättning och sånt där liksom. Att så här, det ligger också bakom väldigt mycket av så här, vad ska man säga, de senaste åren efter MeToo, när man inte bara har lyft sexuella övergrepp bakom scen utan också så här, hela arbetsmiljön är helt jävla uppfuckad. Och många konstnärer och författare och andra har ju då emotsagt sig detta. Så här, nej, det manliga eller det konstnärliga geniet, liksom, alla vi som har alla de här diagnoserna.
Ska inte få lördagsskola.
Det som gör att jag tvekar på det här, det är att så här, varför inga kvinnor med autismdiagnoser och andra diagnoser som värnar om att de ska få sitta och dricka bärs? Varför tycker inte de att det är viktigt att de inte ska behöva hälsa
skjuta heroin
någon, eller skjuta heroin och... i fittan?
Ja,
eller...
det ens,
varför är det inga kvinnor som tycker att de ska få så här supa och knulla med så här yngre killar efter sina ståuppföreställningar? Mm. För att det finns ju lika många, vi kan ju inte, vi kan väl ändå inte, eller det kanske Aron Flam och Adolf Reber här tycker att så här, konstnärlig genialitet är mer utbrett hos män, eller? Är det men, något de
det
tycker
det
då?
Det skriver ju ingenting om det kvinnliga geniet. Och det är väl det som kanske är det stora hotet just nu, att det kvinnliga geniet håller på att ta över även i komikerbranschen.
Hade det inte varit så jävla underbart om så här, Mia Skäringer hade skrivit så här, nej, jag tänker inte skriva på något jävla code of conduct, för jag är bipolär och jag vill liksom kunna kliva in där, ta en bärs innan jag går upp på scen. Jag vill kunna sitta efter min föreställning.
Jag vill inte hälsa på vissa kollegor som jag hatar.
Som jag hatar. Det finns tre personer i den här branschen som jag aldrig vill liksom hälsa på. Som bett ner skrivit så. Alltså, hon har ju också diagnos. Eller tänk dig om Babben hade skrivit. Hade det inte varit så underbart? Eller så här, nej, men någon gam liksom, humorista.
Ann Westin som Ann älskar. Westin, men jag menar så här, om man ska säga i korthet vad som föranledde det här var ju att det kom fram en massa historier, helt horribla historier om just sexism och övergrepp under MeToo. Och att man då kände så här, okej, det är ju ett perfekt ställe för liksom, förlåt, men att det här ska gro. Det är så här, folk är skitnervösa, folk är liksom, har druckit. tråkigt. Det är så här mansdominerat har varit från början. Mm. Folk liksom, det är jävligt stark konkurrens.
De är extremt otrygga anställda. Alltså de är ingen, ingen är anställd. Ja. Alla egenföretagare. Allting bygger på att du ska hålla dig väl med människor för att få mer jobb. Och det är det Bianca skriver, liksom, att som så här ung kvinnlig komiker, för att kunna komma in i branschen så tvingas du förhålla dig till de här männen som på något sätt kan ge dig en plattform.
Ja.
Vilket ju är så här, ja, men alltså, prova och testa det själv, David Eberhardt. Man bara känner så här, snacka inte om saker som ni inte har någon som helst jävla koll på.
Men det som jag tycker är så jävla sorgligt, som är så historiskt liksom signifikant, är ju att, så här, att alla som tyckte att det här var en bra idé, Johan Glans, Bettner, Adde Malmberg, det är också de som har gått ut och gett de här tjejerna skit nu.
Mm.
Och det, jag pratar med några säkra källor. Och det som det har handlat mycket om också, att, som tjejerna har varit avis på, det är att de tycker att den här gruppen om fyra har tagit åt sig äran då.
Mm.
För detta. Men vilken ära att få stå liksom i skitstormen. Och flera av dem jag pratar med säger att vi kommer inte få några jobb nu. Vi liksom... Men vi är så här,
de är brända.
Vi är brända. Mm. Och det är vi vana vid. Då känner man sig, ha, priset som kvinnan historiskt alls ska få betala, det är så här, att inte få jobb, att inte få en man, att inte kunna få inkomst. Bara för att man
krav,
säger som det är.
Man så här, då ska man skammas till tystnad.
Ja.
Men jag säger bara så här till alla våra lyssnare. Alla vi kvinnor. Jag ska säga så här, jag tittar inte på någonting annat än kvinnlig komik. Nej. Jag är helt ointresserad av manliga komiker. Mm. Jag vill bara följa kvinnliga komiker. Om jag tittar på alla de Instagram-komiker jag följer, så är det bara kvinnor. Mm. För det är liksom, de skämtar om min verklighet. De liksom lättar i det svarta i att vara kvinna, som ingen man kan komma åt.
Mm.
Så gör oss alla en tjänst. Gå ut och bara titta på kvinnliga komiker. Gå till din lokala stand-up-klubb och önska dit kvinnor. Och gå dit och säga så här, jag vill gärna att ni har den här uppförandekoden. Har ni det? För annars vill inte jag köpa biljetter här.
Nej, superbra, superbra. Mm. Och det som jag tycker är så otroligt intressant, det är så här, det som jag tycker att Hakelius då, som är skribent på Expressen, att han, jag tycker att han mellan raderna på exempel påpekar att det är liksom manliga genits uppvärmning är liksom lite övergrepp och lite sexism och lite fylla, för att han ska kunna gå upp och leverera på scenen. Och han är ju så här politisk chefredaktör och ska ändå killgissa och tycka till om hur stand-up funkar före och efter och på scenen för ett stand-up-gig liksom. Och jag tänker så här, Adde Malmberg, som är lite av en, vad ska jag säga, gudfader för stup. Han var den som tog stupen till Sverige och den första stupkomikern som stod på en scen. Liksom. Han då visar sig att han har inte ens läst det här när han är med då i Cyklopernas land. Vi ska lyssna på det.
Har du läst det här i sin helhet?
Nej, jag har inte läst det. Nej, för att jag är inte inbjuden till,
är det sant?
Till hennes Instagram-konto. Så att jag har inte läst det.
Och då skrev jag till några som har lite koll på det här och... Alltså det är ju ingenting, så här, de har ju lagt ut i alla komikergrupper, mejlat alla klubbar och spridit det till alla. Det handlar ju bara om att förminska något, han påstår att han inte har fått tillgång till kvinnornas dravel typ.
Mm.
Och det är väl det som många av de här kvinnorna återkommer till, att de blir så jävla ledsna, att de har blivit så förminskade liksom. Att så här, först var det så här, applåder och hurrarop och nu ska vi alla städa upp lite och bara så, det här ska bli en schysstare bransch för alla skull. För alla vill väl ha kvinnliga komiker som inte behöver spela med på det manliga geniets liksom paradrolls, ja, jag vet inte. Och nu när det sker så säger han så här, dels så kan han uttala sig och då säger då SVTs programledare så här, nej, det är därför det här programmet finns.
Mm.
Det, så här, men, det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter
det
med det här jävla brödraskapet.
Att man trodde att så här, komiker, det är den sista bastiljonen av så här, manschauvinistiskt svineri. Så här, här ska i alla fall inga alla kvinnor få komma in och ställa krav. Här ska vi få dricka bärs och knulla småbrudar så mycket vi vill. Långt in fram på småtimmarna. Och dra ladd. Alltså vad är det? Nej men snälla, vad är det för jävla patetik?
Nej, och då...
Alltså Magnus Bettner, gå skäms. Alltså det är ju patetiskt. Så här. Om du måste dricka några bärs för att kunna skriva dina skämt, då borde du fan söka hjälp.
Mm. Eller nytt jobb.
Alltså på riktigt, eller nytt jobb. Mm. För det verkar inte särskilt sunt. Det verkar inte som att du mår särskilt bra. Vem mår bra av det?
Mm.
Undrar jag.
Och sen så berättar ju Adda att han själv på 90-talet har fått en förfrågan om att göra just det som de här fyra kvinnorna har gjort.
Mm.
Men det blev inget av det.
Och detta är inte första gången det händer. Alltså jag formulerade ju på 90-talet en motsvarande grej.
Din egen code of conduct?
Det var inte min egen, utan det var mer att jag blev utsedd. Kan inte du göra ett förslag till något sånt här?
Kan man få ett smakprov?
Nej, det kan man inte, därför att det blev ingenting till slut.
Okay.
Därför att problemet är liksom att så fort man börjar sätta upp regler så blev det konstigt. Och till slut blev det så att de regler som vi kunde vara överens om, de var så allmänna och så ointressanta så att det liksom rasade samman. Så att jag tycker egentligen att det är diskussionen som är det viktiga.
Här menar ju, det här är lite i Aron Flam-anda tycker jag. Mm. Han säger att så här, det blev så, ja, men det blev så tydligt att så här, det här var ingenting man skulle snacka om, utan det var ju så självklart hur man skulle bete sig.
Mm.
Och han säger också att han inte tycker att det är så viktigt att skriva ner något, utan att det är själva samtalet och debatten som,
dialogen som är
viktig. Som är viktig. Mm. Men det ledde ju ingenting till, som samtyckeslagen då har verkligen lett till förändringar.
Mm.
Och det tror jag att det här också kommer göra, om någon jävla snubbe kan respektera det liksom. Och nej, jag tänker alla själv. Komiker som Johan Glans och liknande som har godkänt det här, som nu står helt tysta. Det hatar jag också. Mm. Att män, när det blir en shitstorm, ojsan, nu står vi bara helt tyst. Varför är ingen som uttalar sig för?
Mm.
Jag blir tokig och lite som... vi ska lyssna också på vad Amy Brammesey säger.
Fast det som jag tycker det... är intressant med de här punkterna som du har läst upp här är att de ändå pekar på härskartekniker.
Mm. Och det är grabbigt, otroligt... Så,
ja, men, självklart grabbigt. Men alltså, inte bara det, utan just härskartekniker. Alltså, det är väldigt svårt att peka ut härskartekniker. Och alltså, de här jättesmå nyanserna. För att, ja, alla kanske säger att de skriver under på att det är fel med diskriminering och med typ sexism, whatever. Men sen när du väl är där, och det är ju klart att det här kommer från de här kvinnorna, alltså, när du är den här som aldrig... Alltså, folk har inte ögonkontakt med dig. Folk går förbi dig, hälsar inte på dig. Kör i början, du kommer på slutet. Alltså, och du är alltid kanske på slutet och bara ingen stannar och kollar. Alltså, det är liksom... Och ni vet hur osexigt det är och bara, jag känner mig mobbad. Alltså, man vill inte vara den partypuppen. Och jag kan tänka mig i din bransch att det kanske är svårt med alla komiker och så, att komma och vara så här seriös. Liksom. Så att jag tror att det är därför de verkligen bara, nej, vi måste ha det svart på vitt. För att just härskartekniker är så sjukt svårt att pinpointa på sin arbetsplats.
Precis, att man lär sig att bli tystad. Mm. Att när folk kollar på en som ett UFO, eller inte skrattar åt en, inte stannar kvar på en skig, eller är packade och kör sexistiska skämt, eller frågar så här, hur känns det för tjej, stå upp bara, bla, bla, bla. Så till slut går man inte upp på scenen mer.
Mm.
Och det är precis den härskartekniken som pågår 24/7. Mm. Och jag tycker det är såligt att så här, SVTs programledare gör en lista som typ så här, förminskar alla som har känt så.
Ja.
Ja. Så vad var vår kontenta?
Det här var ett jävla mörkt avsnitt tycker jag. Det är så här, det är krig på så många nivåer tycker jag. Alltså det är det ju bokstavligen. Rent nu sitter vi liksom i ett pågående... krig liksom så. Men sen också att det här ska så här, man bara, men gud, kunde vi inte bara få vila lite grann? Me too bar med sig jättemycket, men nu kryper de fram, de där som tyckte liksom att så här, och nu ska
nu
alla
vågar de.
Nu vågar de komma alla fram, som vågade höja rösten,
Erika
Kronlöf, Cissi Wallin, alla de här ska då så att säga, de ska galengöras, de ska svartmålas och de ska, den här klassiken att kvinnor ljuger. Alltså den har vi ju fått höra genom historien, att kvinnor far med osanning. Att vi är så här skvallrande kärringar som far med osanning och sprider lögner kring oss liksom. Medan männen, de kan hålla sig till ren fakta, de går inte igång emotionellt och förvränger sanningen. Alltså det är en sån stereotyp bild av så här, hur patriarkatet har lyckats tysta kvinnor under många, många, många hundra år. Att liksom, det hon säger är inte sant, för hon är galen och hon hade någon typ av så här, hämndbegär, eller att de vill ha någonting, kvinnor. Och med de här kvinnliga komikerna så handlar det väl om att de vill ha plats och en plattform att stå, att de på något sätt skulle putta ner de här kararna från deras tron. I don't know. Men det är ett jävla...
det blev inget inträde i liksom pojkklubben den här gången heller.
Nej.
Från kvinnliga komikerna. Utan de får fortsätta att liksom spela efter de här pojkreglerna, annars får man inte vara med. Och det verkar ju så här väldigt märkligt att såna omogna karaslokar ska vara de som sätter agendan även i komikerbranschen. Väldigt skämmes!
Hörrni, tack för att ni lyssnar.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.